Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur menscykeln eller olika preventivmetoder fungerar.
Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mensrelaterade besvär.
Hormoner diskuteras ofta i media, men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen. Och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en stärkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden.
Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar.
Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se.
PCOS är en vanlig form av hormonell rubbning som kan göra det svårt att bli gravid eller ställa till med annat trassel. Det är vad vi ska prata om idag, Rebecka.
Precis. Polycystiskt ovariesyndrom står PCOS för. Och vi har fått in jättemånga kloka, smarta, kluriga frågor kring det här. Så att vi ska ta itu med frågorna också så småningom.
Men du, först så kanske vi ska säga att någonting positivt. Man har goda chanser att bli gravid ändå.
Ja, absolut. Man brukar säga när man har tittat i studier att de allra flesta med PCOS får de barn de önskar. Så är det. Så att ur fertilitetssynpunkt, absolut goda nyheter.
Mycket bra. Men du, PCOS och mer information runt omkring det här, det är det handlar om idag i dagens Babys podcast. Här i studion är jag, Carina Barmorska.
Och jag, Rebecka, gynekolog.
Men Rebecka, vi börjar med, vad är då PCOS?
PCOS står ju då för polycystiskt ovariesyndrom. Det är den absolut vanligaste hormonella rubbningen hos kvinnor i fertila ålder. Och symptomen är då bland annat oregelbunden menstruation eller kanske helt utebliven menstruation, glesa ägglossningar. Det är också vanligt att man har liksom lite påslag av typiskt manliga könshormoner så att man också får ökad akne eller kanske ökad behåring av typiskt manlig art. Det vill säga hår i ansiktet, hår på bröstet, insidan av lår till exempel. Det är också vanligt att PCOS är förknippat med övervikt eller obesitas, men det betyder inte att alla med PCOS är överviktiga, absolut inte. Och det är också ett tillstånd som påverkar insulinresistens, det påverkar risk för vissa sjukdomar senare i livet och det påverkar fertilitet och graviditet.
Och det här tänker jag, du är inne på lite symptom nu, men det här kan ju göra att man känner sig väldigt håglös och nedstämd och får en minskad sexlust.
Absolut. Och det här med just den psykiska biten, där vet vi ju att det finns en ökad risk för psykisk ohälsa vid PCOS. Både depression, ångest och faktiskt också ätstörningar. Och till det här så kommer ju också att en hel del symptom som PCOS går med påverkar ju också våran alltså vår självkänsla och hur vi ser på vår egen kropp. Det är inte roligt liksom att ha akne långt upp i 30-40-årsåldern eller ha så pass kraftig behåring så att man måste raka sig varenda morgon innan man går till jobbet. Så att det finns mycket i PCOS som kan påverka ja, livskvalitet och relationer och självkänsla.
Men du, det är ju ändå så också att PCOS kan ju vara utan att man har de här uppenbara symptomen.
Det kan det absolut vara. En del har oregelbunden mens och inte så mycket annat av de andra symptomen. Det finns, man kan säga att oregelbunden mens är väl egentligen liksom grunden i PCOS. Det är väl liksom ett av grundkriterierna. Men de här andra symptomen behöver inte vara så tydliga och kan också variera väldigt mycket beroende på var i livet man är.
Men du, vi var inne på det här med hormonell rubbning. Och vad består den då av? För det är väl så att testosteronet, alltså könshormonet, det är framförallt manliga könshormonet, det ökar.
Mm. Precis, testosteronnivåerna är vanligtvis ökade. Antingen så att man ser det då i blodprov, men det kan också vara så att man ser det liksom på tecken på kroppen, som till exempel akne eller ökad behåring. Många med PCOS har också lite höga östrogennivåer, alltså högre östrogennivåer än andra kvinnor. Och det finns också en koppling mellan hypotyreos, alltså underfunktion i sköldkörteln, och PCOS. De samvarierar ofta också. Men liksom det tydligaste är väl det här med testosteronpåslaget, skulle jag säga.
Att vi har ett ökat testosteron.
Ja.
En ökad aktivering, som det så fint heter. Ett riktigt ämne.
Mm.
Ja.
Som drabbar ganska många kvinnor faktiskt.
Hur många?
Det är en ovanlig åkomma det här.
Hur många vet du?
Ungefär
5-10%.
Ja, 10-15% brukar man säga. Och i vissa delar av världen ligger det lite högre än så. I Mellanöstern till exempel så är det lite högre, kanske uppåt 20%. Men i Sverige 10-15.
Och vad kommer det sig?
Att det är högre i vissa delar av världen?
Ja, exakt.
Ja, det har ju sin grund i att det här är framförallt genetiskt betingat. Det här är ju någonting som vi ärver från våra föräldrar, framförallt från mamma, men till viss del också kan man ärva den här benägenheten från pappas sida. Så det gör ju då att det i vissa befolkningsgrupper kan vara lite vanligare än i andra grupper. Så det här är ju genetiskt orsakat.
Och det här då, det beror ju, som du var inne på, att äggstockarna tillverkar för mycket av könshormonet testosteron. Och inte bara att vi har det genetiskt, utan att det fortsätter att tillverka lite ökade hormonhalter.
Ja, för det kan liksom bli som en ond cirkel i det här med testosteronproduktionen och PCOS. Man brukar liksom prata om att PCOS gör att man har en ökad insulinresistens. Det vill säga, man har en normal produktion av insulin, men insulin kan inte göra riktigt sitt jobb. Man har liksom ett motstånd mot insulin i sina celler. Och den här insulinresistensen gör då att man får ökat testosteron. Man får då ökad ansamling av fett runt buken. Jag tänker den typiska liksom kvinnliga formen. Alltså där kvinnor vanligen lägger sin fettmassa, så är det höfter och lår. Och det är en östrogeneffekt. Medan testosteron gör att man lägger fettet på magen istället. Så att man är mer äppelformad än päronformad. Och just det här att man då lägger fettet runt magen, det ökar på insulinresistensen ännu mer, och så ökar det testosteronet, och så snurrar det vidare liksom i en ond spiral. Mm. Så det är så det liksom leda, underhålls framgent genom livet.
Mm. På ett negativt sätt då?
Ja, absolut.
Som kan ge följdsjukdomar. Precis. Men du, hur ställer man diagnosen?
Diagnosen ställs, det finns liksom då tre kriterier kan man säga. Och för att få diagnosen så ska man generellt sett uppfylla 2 av 3 kriterier. I alla fall om man pratar om vuxna personer så är det så. Och det första kriteriet är då det här med oregelbunden mens eller utebliven mens, oregelbunden ägglossning. Nästa kriterium är ju då att man har det här androgena påslaget, alltså påslag av testosteron. Och det kan antingen vara kliniskt, det vill säga att det är någonting som man ser på kroppen. Akne, ökad behåring, bukfetma. Men det kan också vara att man ser det i blodprov när man undersöker testosteronmängden liksom som cirkulerar i blodet. Och det tredje kriteriet är då ultraljudskriterium. Och då tittar man med ultraljud på äggstockarna och så räknar man då antalet äggblåsor eller folliklar som är synliga. Och är det då mer än 20 per äggstock så är det tecken på att man har PCO, alltså polycystiskt ovarium. Och har man två av de här tre kriterierna så har man polycystiskt ovariesyndrom. Så syndrom betyder ju att man har liksom symptom och besvär från flera olika delar av kroppen eller hormonsystem och så. Att bara ha PCO, det vill säga att bara ha den här ultraljudsbilden med många äggblåsor, men ingenting av de andra kriterierna, då har man inte PCOS. Det är jättevanligt att ha PCO, alltså ett ökat antal äggblåsor, och ändå ha en helt normal funktion på sina äggstockar. Normal fertilitet, ingen ökad risk för sjukdomar. Det är många som säger, ja men jag var på ultraljud och man såg att jag hade ett ökat antal äggblåsor. Är jag infertil? Och så är det ju inte. PCO är en normal variant. Men PCOS är då hormonrubbningen, själva syndromet.
Bra, förtydligande.
Det är jättevanligt att man blandar ihop det där. Patienter, men även väldigt många som jobbar inom vården, kan inte riktigt skilja på PCO och PCOS. Och det är viktigt så att man inte ger fel besked till sin patient helt enkelt.
Men du var inne på hur ställs diagnosen. Men de som, när man ställer diagnosen, det är väl framförallt kvinnor i fertil ålder. För det är väl då det ger sig till känna.
Ja, så är det ju. Och då kan det ju vara allt från tonåren. Många som söker på ungdomsmottagning med väldigt gles mens och akne och ökad behåring till exempel. Det kan också vara så att diagnosen ställs i samband med att man försöker bli gravid och man inte lyckas. Och så gör man en utredning som visar PCOS. Sen finns det några som faktiskt får PCOS-diagnosen senare än så. Men det är inte lika vanligt, men man kan absolut ställa PCOS-diagnos liksom, ja, i 45-50 års åldern också. Men det vanligaste är ju att det är antingen i tonåren eller i samband med graviditetsönskan. Och just i tonår, jag flaggade ju lite för det förut, att då är det lite speciellt det här med hur man kan ställa diagnosen. För att på unga personer så kan vi inte använda ultraljud som en diagnostisk metod. Därför att alla unga har ju väldigt många äggblåsor. Så att vi brukar säga att det ska väl åtminstone ha gått 8 år sedan första menstruationen för att vi ska kunna använda ultraljudsbilden som ett delkriterium i diagnosen. Man har också börjat använda ett blodprov som heter AMH, antimulleriskt hormon, som är ett sätt att mäta äggreserven helt enkelt. Det används ju mycket inom fertilitetsutredningar. Så det kan man också använda då på vuxna kvinnor, men vi ska inte använda det på tonåringar för att ställa PCOS-diagnos. För de har alltid ett högt AMH.
Mm. Precis, det blir felvärden där då, såklart.
Ja, precis.
Men du, PCOS och fertilitet.
Mm.
Hur tänker vi där?
Ja, PCOS kan ju innebära att det är svårare att bli gravid. Och det beror helt enkelt på att det är ju färre ägglossningar per år. Om man då kanske menstruerar var tredje månad eller var fjärde. Man kanske bara får 4-5 chanser per år istället för 12-13. Eller så ägglossar man inte alls, och då är det naturligtvis stört och möjligt att bli gravid utan att få hjälp. Så att det är det som är bakgrunden till att det kan ta längre tid och det kan vara lite svårare att bli gravid. Å andra sidan så är det ju generellt sett inte så svårt att hjälpa någon med PCOS att få igång sin ägglossning. Det finns bra metoder för att stimulera ägglossningen med läkemedel. Man kan också ge andra läkemedel som minskar insulinresistensen och därmed kommer ägglossningen igång av sig själv. Så det finns väldigt mycket olika vi kan göra här, och funkar inget av det så blir det då IVF. Men det gör att...
Vi var ju inne på att det var goda chanser ändå att bli gravid.
Mm. Precis. När man har gjort studiet och tittat på hur det går, så är det så att kvinnor med PCOS får de barn de vill ha. Rent statistiskt. Så att jag brukar ofta säga till mina patienter att om man då ska välja någon orsak till att ha svårt att bli gravid, så ska man välja PCOS, för att det är oftast det som är lättast att behandla. Inte till 100%, men klart enklare än många andra faktorer som kan påverka fertiliteten.
Men du, många säger ju att det blir lättare med åldern att bli gravid när man har fått diagnosen PCOS.
Ja, så kan det faktiskt vara. För att om man tänker sig att vi har ju alla liksom en sjunkande hormonproduktion med åldern. Och det har ju även de med PCOS. Och då när någon med PCOS kanske är safe 35-40, kanske till och med lite över 40, så har den här liksom enorma hormonpåslaget har lugnat ner sig lite. Så att det är inte alls ovanligt att man efter ett helt liv med PCOS plötsligt i 40-årsåldern börjar få helt regelbundna menstruationer, regelbundna ägglossningar och faktiskt då lyckas bli spontant gravid. Sen finns det ju andra nackdelar så att säga med att liksom få kanske sitt första barn efter 40. Men liksom, och också det att äggen då faktiskt är 40 år gamla. Men det är faktiskt så att just den här oregelbundenheten, den styr upp sig själv kring 40-årsåldern. För det sjunker liksom, precis som det gör för alla andra.
Mm. Men du, när du var inne på det här med fertilitetsbehandling, så sa du ju att då är det ju läkemedel för att få igång mensen. Vill du gå in mer på det?
Ja, en sak som man kan göra det är att ge ett läkemedel som heter metformin. Det är egentligen en diabetesmedicin från början, men den minskar då insulinresistensen. Så det kan vara ett sätt att bryta den här onda cirkeln av insulinresistens och hormonpåslag. Så det är visat att med metformin så kan man faktiskt hjälpa kvinnor med PCOS att få igång sin ägglossning. Sen finns det också rena ägglossningsstimulerande läkemedel som vi ger. Och då är det egentligen är det så att det som gör att det inte ägglossar, det är att det liksom ligger på en typ av det blir som en feedback upp till hjärnan. Det ligger liksom på en spärr hela tiden att på äggstockarna att de inte ska lossa ett ägg. Men med läkemedel kan man blockera den här signalen så att det faktiskt mognar ägg. Då ges ju det i form av tablettbehandling, och så gör man ultraljud för att se att det då bara blir en äggblåsa till exempel. Och ibland får man också ge läkemedel för att hjälpa den här äggblåsan att faktiskt också lossa. Så att, och det är ju en behandling som man kan göra på, inte alla gynmottagningar, men de flesta gynmottagningar erbjuder den här typen av behandling.
Men du, tidigare så pratade man om tabletter som innehöll gestagen. Är det omodernt, eller när och hur gör man det?
Ja, gestagen kan man ju ge. Det ger man ju liksom inte, det kan man inte använda för att trigga igång en ägglossning till exempel.
Ja, men för att göra mensen mer, att den blir mer regelbunden, tänker jag.
Ja, precis. Och framförallt så är det man använder det till, det är ju att om det är så att en person med PCOS inte har menstruationer av sig själv eller har det väldigt sällan, så finns det en risk att slemhinnan i livmodern liksom bygger upp sig och blir tjock. Östrogen gör ju att slemhinnan i livmodern blir tjockare. Och här ligger ju östrogenet på hela tiden, liksom som hela tiden en gaspedal. Och då finns det en ökad risk för att man ska få cellförändringar i den här slemhinnan. Så är det så att man då inte av sig själv stöter ut slemhinnan, det vill säga menstruerar åtminstone 4 gånger per år, då ger vi gestagentabletter för att framkalla en blödning. lite grann som att man städar livmodern och börjar om igen. Så det är det vi använder gestagen till. Helt enkelt skydda slemhinnan i livmodern.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Och då använder man... Och då kan man använda gestagen i, eller ja, som p-piller, annars p-ring och p-plåster också.
Om det är så att vi bara är ute efter att vi ska framkalla en blödning, säg då, 4 gånger per år, då kan man använda gestagentabletter då i 10 dagar var tredje månad. Behandla liksom med hormoner hela tiden, det kan man ju också göra. Det beror lite grann på vad man är ute efter i sin behandling. Är det så att det är en person som behöver preventivmedel eller kanske behöver hjälp med att minska aknen, minska behåringen, som kanske har problem med att tycker att det är vansinnigt jobbigt att mensen är så oregelbunden eller kanske långdragen eller riklig när den väl kommer, då kan man ju behandla med hormonella preventivmetoder. Och då tar man ju den medicinen hela tiden. Men det är liksom en annan behandlingsvariant än det här att framkalla en blödning var fjärde månad. Så det är det här som är så viktigt när man ska behandla någon med PCOS. Man måste ju se, vem har jag framför mig? Vad är det just den här personen behöver hjälp med? Det är liksom inte one size fits all här. Vad är det den här personen behöver? Så där, det finns ju en stor arsenal av olika preparat.
Exakt, och sen så är individuella behandlingsmetoder som alltid och bedömningar.
Ja, för det är också olika i olika faser av livet vad man behöver. Om jag tänker på mina PCOS-patienter så har jag ju några som står på kombinerade p-piller just för att de framförallt behöver hjälp mot akne eller ökad behåring. Jag har några som bara tar gulkroppshormon om de inte får en blödning av sig själv. De kanske inte har så mycket problem med akne eller behåring just nu, men behöver liksom få vara säkra på att de tömmer sin slemhinna tillräckligt många gånger. Sen har jag andra patienter som är i en annan fas av livet och önskar bli gravida. De står inte på några hormonella preparat överhuvudtaget, utan de har metformin till exempel. Så att det finns ju olika vägar att gå för att behandla PCOS, lite beroende på vilken fas i livet den här personen är i.
Men du, om jag då har lyckats bli gravid, för det är min önskan, finns det med PCOS risker under graviditeten, undrar jag?
Det finns lite ökade risker för till exempel graviditetsdiabetes. Och det har återigen att göra med insulinresistensen. Generellt så har ju kvinnor med PCOS en ökad risk att få typ 2-diabetes överhuvudtaget, att säga, under sitt liv. Framförallt ju äldre man blir och ju mer övervikt man har. Men under graviditet så ställs det också väldigt höga krav på det här med insulin och sockeromsättning. Så då är det en risk att man får diabetes just under graviditeten. Andra saker som man har lite ökad risk för är till exempel havandeskapsförgiftning, högt blodtryck. Att få ett stort barn kan också vara en riskfaktor. Det är väl framförallt om det finns några studier som också visat ökad risk för missfall. Så att PCOS är ju någonting under graviditet som... Alltså man får inte tänka så här, ja men hon blev i alla fall gravid, fine, nu kommer allt fixa sig. Utan man behöver lite extra omsorg och kontroller även under graviditeten. Man tänker på det här med framförallt graviditetsdiabetes skulle jag säga.
Men du, går man oftare till barnmorskan när man har PCOS?
Vi har ju inte några sådana riktlinjer egentligen. Ännu i alla fall i Sverige. I andra länder
borde
så,
vi ha.
Så, ja, det är väl något som jag tycker vi ska diskutera i alla fall.
Mm.
I andra länder så kan det vara så att man gör det. Det finns en del som har riktlinjer om att man åtminstone då PCOS ska göra en sån här sockerbelastning. Eftersom vi vet att det finns en ökad risk för graviditetsdiabetes. Och jag tror inte att det är så att vi har den generella rekommendationer i alla regioner i Sverige. Men det är ju inte någon dum idé att tänka tanken. Jag kan ju tycka att de som har PCOS som genomgår en fertilitetsbehandling att man redan där och då faktiskt ska tänka tanken och göra en sockerbelastning redan innan graviditeten. Eller åtminstone kontrollera blodsocker så att inte den här personen har en diabetes som hon inte vet om. Så att vi vet det innan graviditeten också.
Och det här är inte bara överviktiga kvinnor från början överviktiga, utan det här gäller generellt kvinnor. Precis. Med PCOS.
Ja, så även, även PCOS-kvinnor med normal vikt eller undervikt ska man tänka på det här.
Ja.
Det har kommit nya riktlinjer, nya guidelines, internationella guidelines för hur man ska ställa diagnos och behandla och så vidare. Och där står faktiskt att vi redan vid diagnostillfället ska screena för diabetes.
Mm.
Så att, det här är någonting som vi ska och måste bli bättre på framöver, helt enkelt.
Ja, men jag tänker överhuvudtaget så diabetes är ju en jobbig sjukdom att ha. Och om då kvinnor med PCOS, alltså innan man har tänkt att skaffa barn, redan där så borde man ju gå på tätare kontroller för att ja, se att det är inte det man råkar illa ut med diabetes också. Så det är bra med nya guidelines, verkligen.
Ja, och det är liksom för övrigt i guidelines så pratar man ju då, förutom då att man verkligen trycker på att vi ska vara mer uppmärksamma på diabetes, så trycker man också på att det ska vara liksom uppföljning regelbundet. Och då framförallt då via allmänmedicin, primärvård. Att man tänker på det här med diabetes men också med ökad risk för högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdom. Och att vi också är medvetna om risken för depression, ångest, ätstörning. Så att vi också liksom har de glasögonen på oss när vi träffar liksom, personer med PCOS. Att också pejla lite grann hur den mentala hälsan är och inte missa den delen.
Det är viktigt.
Det ska bli, nu är guidelines väldigt nya, men det ska bli spännande att se vad vi gör i Sverige med dem, av dem. Vad vi får för riktlinjer.
Hur nya är de guidelines?
De publicerades nu i augusti 2023, slutet av augusti. Så de är nya. Mm.
Men det är bra att vi har lite mer att jobba för, tycker jag. Diabetes, screena för psykisk ohälsa, mycket viktigt. Men det här drar ju med sig, eller kan dra med sig, en rad komplikationer om vi inte uppfyller de guidelines, tänker jag.
Ja, och men det är ju anledningen till att de här guidelines också har kommit till, det är för att man ser i studier att vi inte har varit så uppmärksamma som vi behöver vara. Att vi missar saker eller kommer in för sent. Det viktiga när det gäller ohälsa är ju faktiskt att förebygga. Och är det så att man redan vid diagnossättningen, redan liksom när jag talar om för en patient att utredningen visar att du har PCOS, redan där så ska jag ju egentligen, kanske inte vid första besöket, för man hinner kanske inte med allt och det måste få sjunka in, men att man kanske vid återbesöket, att man pratar om det här med risker för att utveckla diabetes och hjärt-kärlsjukdom, och att man pratar om det här med livsstilsfaktorer, liksom kost, sömn, träning, rökning, vikt. Så att man får liksom få med sig att det här behöver du tänka på resten av ditt liv. PCOS handlar inte bara om att du har oregelbunden mens eller kanske lite svårt att bli gravid nu som 25 eller 30-åring, utan det här är någonting som du behöver vara uppmärksam på och tänka på även när du är 50 eller 60 eller 70. Och sen är det ju en sak att vi då blir bättre på att faktiskt tala om för patienterna vad de ska vara uppmärksamma på, men vi måste ju också i vården bli bättre på att faktiskt erbjuda hjälp och stöd kring alla de här sakerna. Att jobba lite mer i team, liksom gynekolog har sin roll, men vi måste ha med vårdcentraler och allmänmedicinare i det här också. För de kan ju faktiskt hjärt-kärlsjukdom och diabetes och blodfetter bättre än gynekologer generellt sett. Och vi behöver få med dietister och fysioterapeuter och psykologer. Så det bästa vore ju någon typ av, alltså någon typ av teambehandling, lite som man gör med andra tillstånd.
Men vi
man
kan
jobbar
ju,
i team, liksom diabetes alltid, och högt blodtryck också.
Ja, exakt. Men jag tänker där att alla är med i den här vårdkedjan. Vi behöver hela tiden jobba för det mycket mer och bli bättre. Men du var ju inne på så många, vi då den här övervikten så rekommenderas viktnedgång av många olika anledningar. Men här är det ju förbättrad hormonbalans och menstruationsfunktion kan ju också förbättras. Så regelbunden fysisk aktivitet säger många och den här viktnedgången förbättrar alla PCOS-symptomen. Och det kan räcka med att gå ner bara några kilo för att ägglossningen faktiskt ska komma igång. Och det får vi inte glömma att det, ibland så är det kanske inte att vi då övervikt att gå ner 20, 30, 40 kilo. Utan här kan det räcka med några kilo för att det ska ske en förändring till det positiva.
Och väldigt viktigt att lägga till att det här gäller ju då de med PCOS och övervikt. För att har man liksom normalvikt eller undervikt då ska ju inte vi sitta och komma med rådet så här, men gå ner i vikt så blir det bra. Det finns ju liksom inga evidens för. Men det är faktiskt många patienter som berättar för mig att de, fast de har helt normal vikt, så när de har fått diagnosen så har de fått rådet så här, eller fått information om det kommer att bli svårt för dig att bli gravid. Det blir bättre om du går ner i vikt. Hej då! Och det här är ju bara så sorgligt att det är så det fungerar. Att det liksom,
ja, nej.
Man behöver mer än så. Mer hjälp, mer information. Ja. Inte precis. Bara skickas hem med de här två klapparna på axeln. Liksom.
Men du var inne förut på att det är ju ändå finns en risk för följdsjukdomar. Och då pratar du om diabetes typ 2. Hjärt-kärlsjukdomar.
Depression, ångest, ätstörningar. Det finns bland annat stora svenska studier som har visat att kvinnor med PCOS har en högre risk att få framförallt bulimi. Jag tror även att det finns en koppling där mellan andra typer av ätstörningar, men bulimi är väl den som man då ser tydligast. Ja, och sen akne och hudproblem och ökad behåring är ju också tillstånd som är jobbiga. Och ibland inte så lätt att komma till rätta med.
Nej. Men vad säger man om livmoderhalscancer? Eller livmodercancer?
Ja, alltså livmoderhalscancer. Alltså det vi kallar för cervixcancer. Det finns ju ingen koppling till PCOS. För livmoderhalscancer är ju orsakat av ett virus, HPV. Däremot cancer i livmodern, själva livmoderkroppen, det hör ju ihop med då de här glesa menstruationerna. Och det är just av den anledningen som man då antingen behandlar kontinuerligt med hormonella preventivmedel för att då hålla slemhinnan tunn. Eller att man åtminstone ser till att den här personen 4 gånger per år får blöda ut sin slemhinna så att den inte blir kvar. Och det är just den här risken för livmodercancer. Men inte livmoderhals. Det är två olika mekanismer där.
Ja, det är det faktiskt. Men det var väl av den anledningen som vi var inne på de här läkemedlen för att få igång mensen. Att det är viktigt också. Men du, vart vänder jag mig om jag har symptom som vi har varit inne på?
Då lite beroende på ålder, är det så att man är ung, under 23 eller 25 i vissa regioner, så tycker jag börja på ungdomsmottagningen. Det är alltid det enklaste. Sen om det är så att man bor i en region där man kan söka direkt till gynekolog utan remiss, då tycker jag man gör det. Och i andra regioner så behöver man först söka via vårdcentral, och det vårdcentralen vanligen gör då, att de gör ju den första utredningen, det vill säga tar upp patienthistorien och kollar blodprover. Sen kan det ju då behövas ett ultraljud då i många fall, inte i alla fall, men då blir man då remitterad. Och vanligen blir man ju också då remitterad för att sätta in behandling, lite beroende på vad man behöver för behandling, såklart vilken fas man är i livet. Så det är så själva gången går till. Sen tror jag att jag som då sitter på den mottagande ändan där av remisserna, vi behöver nog också bli bättre på att faktiskt skicka tillbaka remiss till vårdcentralen och säga, men vi har ställt diagnosen, satt in den här hormonella behandlingen, men att man också då ber vårdcentralen att fortsätta uppföljningen när det gäller hjärt-kärlsjukdom, blodtryck, blodfetter, diabetes och så vidare. För att ja, vi är bra på olika saker, gynekologer och allmänmedicinare, så är det. Där behöver vi hjälpas åt för att PCOS-patienter ska få bästa tänkbara vård och förebyggande hälsovård liksom i alla i system stort. Som är drabbade av PCOS.
Ja, ja. Och där pratar ju du jättemycket, Rebecka, om den här PCOS-vården i framtiden, där vi involverar många grupper för att få den bästa av behandling och vård.
Ja, jag tänkte att det är dit vi måste komma, och exakt hur det ska se ut, det får vi väl lite se. Nu blir det ju lite så här att varje patient får liksom klippa och klistra och sy ihop sitt eget, med dietist här och fysioterapeut här, eller att man gör det. Det finns ju bra appar också som är särskilt inriktade på PCOS. Men jag tycker att det skulle finnas ett system där vi kan hjälpa alla lite enklare, där det finns ett liksom en tydlig flödesschema. Tänk på det här, gör det här, 1, 2, 3. Så att man inte lägger över det helt och hållet på patienten. För det är så lätt att man faller mellan stolarna. Och så blir det bara de som liksom är bra på att ta tag i saker och liksom tjata sig fram som får hjälp. Och så ska det absolut inte vara. Utan det ska finnas liksom jättetydliga riktlinjer. Hur vi ska göra och vem som gör vad och i vilken ordning. Vi är på väg dit. Det tar bara lite tid, men vi är på väg.
Ja, det låter positivt tycker jag. Du, en fråga vad gäller smärta vid PCOS. Förekommer det?
Ja, det gör det faktiskt. För att om det är så att man har väldigt förstorade äggstockar med väldigt många äggblåsor, så kan det faktiskt vara så att man känner av en smärta eller en molande smärta liksom över äggstockarna, så långt ner i buken åt sidorna. En tyngdkänsla. Jag har också träffat patienter som beskriver. Det är inget jättevanligt symptom i PCOS, men det förekommer absolut om äggstockarna blir väldigt förstorade.
Kan man ha en känsla av att man har ägglossning?
Ja, med PCOS så kan man ju absolut ha ägglossning. Det är bara det att man inte har det. Mm. Kanske inte har det regelbundet.
Men jag tänker när du samlar på att när man har den här smärtan så skulle det kunna vara, det behöver inte vara ägglossning, men det kan uppfattas så av kroppen när jag har den här smärtan. Det
kan vara lite liknande känsla, absolut.
Ja, mycket information om PCOS.
Ja.
Polycystiskt ovariesyndrom. Ja.
Precis.
Vi har bra information av dig, Rebecka Kaplan-Sturk. Bästa gynekolog, förlossningsläkare, vetenskapsnörd, vulvamupp med mera.
Vi har fått inte dra hela CV:t.
Nej, det tar för lång tid. Men vi har fått en väldigt massa frågor om det här, och det kanske till viss del blir en sammanfattning. Så vi återkommer i nästa avsnitt. Så kör vi lite frågor från er där ute.
Ja, det blir toppen.
Det blir toppen. Mm. Så tack snälla för att ni har lyssnat idag. Rebecca Kaplan-Sturk som sagt, gynekolog, Carina Barmorska här. Vi har pratat PCOS. Vi svarar på era frågor i nästa avsnitt. Så följ med oss där. Häng med oss på Instagram. Vi är tacksamma för det. At Babies Podcast. Snart tillbaks. Hej då Rebecca.
Hej då Carina.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.